Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Inga svordomar, som sagt. Hej Lisa.
Hej Margret.
Hur är läget?
Det är bra, jag känner mig nervös för att jag kommer svära och säga fula saker idag.
Men har du tänkt på, jag har ju fått en del kritik för att jag svär så mycket.
Har du? Ja. Det har jag faktiskt inte noterat.
Usch, nej, jag tror att det var Resumés chefredaktör som skrev... det är i sin blogg eller kolumn eller någonting om att, alltså det var inte formulerat som kritik kanske, utan mer så här, typ som att jag slog rekord i att svära i något avsnitt.
Jag har alltid fått liksom mer lättsam kritik från kompisar för att jag inte kan ha en mening utan svordomar. Men nu är det ju så att vi spelar ju in lite via dator.
Mm.
Och det blir svårare att klippa. Så vi har sagt att vi ska hålla oss i skinnet.
Precis. Vi kör live on tape, så att inga svordomar.
Nej.
Vi kör i och för sig alltid live on tape.
Ja, det gör vi.
Ja. Men det här kommer bli vårt egentligen sista avsnitt innan Almedalen.
Mm.
Som är snart om 2 veckor.
Yes.
Och vi kommer att köra ett avsnitt därifrån. Men det här får väl kanske anses vara nästan som en sommaravslutning.
Ja, men det tycker jag. Vi har sagt det att vi återkommer till det lite på slutet. Men Almedalen-avsnittet kommer ju bli lite mer crazy än dessa mer.
Exakt.
Det kommer ganska strikt.
Det kommer vara väldigt Almedalen, så att säga.
Mm.
Mm. Innan vi kör igång, bara en kort grej. Senare så pratade vi en hel del om Stampen.
Mm.
Vad kan vi säga? Är det något som har hänt där? Eller är det fortfarande att allting hänger lite i luften kring den här... rekonstruktionen, det blir en rekonstruktion,
ja. Det är det som har hänt sen vi poddade senast. Sen är det ju så i mediebranschen att det är oerhört mycket skvaller och snack just nu, men det är ytterst få som vet vad som egentligen händer. En av få konkreta nyheter som kom idag i morse nu, tisdag den 21 juni, handlar ju om att alla köper OTV.
Mm.
Och det är en av få sådana här konkreta saker som har framkommit. Andra, vad säger du? Annars är frågan hur mycket vi ska spekulera egentligen.
Nej, alltså vi kan väl bara säga egentligen det som vi har sagt hela tiden. Att så här, det som är anmärkningsvärt med hela Stampen Gate är ju de här alltså summorna, det här spenderandet. Ja. Läser innan till nu, Martin Jönsson på Dagens Nyheter skriver en tweet. OTV var det sista bolag som Thomas Brunegård köpte för Stampen för 200 miljoner kronor 2012. Nu säljs byrån till Aller, sannolikt för mindre än hälften.
Ja, alla dessa affärer, dessa enorma överpriser som har betalats och som väl har gått igenom de här köpen mycket på grund av liksom Brunegårds karisma. Man har helt enkelt liksom sjösatt en sån här oerhört dynamisk plan, nu ska vi satsa på det här. Folk borde ha dragit i nödbromsen för länge, länge sedan. Och nu får vi se konsekvenserna. Så det är intressant att se nu vad saker egentligen är värt.
Mm.
Och det här var väl verkligen ett typexempel. Sannolikt för mer än hälften pratas det om nu i branschen.
Och då är ju kanske det OTV, det är, jag vet inte enda kanske, men det som är värt mest av alla liksom bolag. Där, om man ska spekulera.
Och för de som inte vet, OTV är ju väldigt duktiga på att göra liksom kundtidningar och liknande på ett väldigt bra sofistikerat sätt. Och
content marketing.
Yes, och de är ju jättebra på att göra bland annat SAS-tidning, som jag tycker är väldigt bra. Den heter Scandinavian Traveler nu för tiden, va? Hette en gång i tiden Scanorama. Så de gör liksom sådana kvalitets kundtidningar och liknande. Ja. Intressant nog var väl att det här Modern Women Media som bland annat driver familjeliv skulle jag ingått. Rodeo. Ja, de skulle ingått i den här dealen. Mm. Men man blev lite osäker på deras omsättning där var i sista minut. Så man hann liksom inte få med dem.
Ja, det är så mycket skumt.
Ja, det är väldigt mycket upp och ner. Och det är liksom... ja, fortsättning följer verkligen. Det ska bli intressant för övrigt i Almedalen att se om det här är någonting som kommer diskuteras. För att annars är det ju väldigt mycket så att det är en ganska oskön symbios mellan makt och medier nere i Almedalen. Inte bara sånt här ytligt som Rosé Mingel utan även ja, men hur man håller man om ryggen.
Oj, hur menar du?
Ja, men jag tänker till exempel på om man ger ut gigantiska bilagor. Liksom, hur mycket är den så kallade vanliga läsaren egentligen intresserad av den här jättelika firmafesten? Är det verkligen mediernas uppdrag att ge företag den här direkta reklamplatsen? Vilket det är, för alla seminarier är reklamplatser, mer eller mindre. Det köps.
Det som, mitt intryck av att det som allmänheten stör sig mest på Almedalen är det som Almedalens... besökare eller Almedalens här, yrkesverksamma besökare tycker det är roligast, det vill säga det här DJ-battlet. På onsdagen är det alltså alltid ett av Dagens Media anordnat så kallat DJ-battle. Ja. Och först så är det mellan medier. Jag tror att i år är det väl Expressen och Aftonbladet som möts. Mm. Och sen så, efter det så är det alliansen versus oppositionen som möts. Och det här brukar ju alltid bli så himla, himla konstigt.
Ja, det blir konstigt. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke stod ju upp verkligen liksom och shakade loss där och spelade lite så här jävligt hård musik och bara... Nej, men
hallå, alla gör ju det, inte
ja,
hon.
Ja, alla gör det, men hon var liksom extra karismatisk på scen. Jag tror att de här bilderna, jag så kallat vanligt folk kände nog lite på helvete det som pågår där nere.
Jag måste ju också säga, jag har ju deltagit i det här en gång.
Har du det så? Nej, för Nöjesguiden.
Nej, för Aftonbladet när jag vickade som kolumnist för Aftonbladet 2013. Och då så var det jag och Oisin Cantwell som representerade Aftonbladet.
Och vad roligt!
Mot TV4 som var Jenny Strömstedt och Anders Pihlblad.
Två bra profiler.
Alltså, två A-kändisar.
Ja, nej, men man kan tänka sig att de har ganska rolig och bra musiksmak och kan komma på lite...
Vadå? Som att inte jag
Nej, men först lät det så att TV4, man tänker sig någon sån gammal torrdirektör. Men det där var ju kul. Så vem vann? Hade ni någon chans eller?
Alltså, det sägs att det var jävligt jämnt. Men vi torskade ju tyvärr.
Ja.
Men det är jättesinnessjukt, för jag har ju verkligen varit med om det. Och det är ju så... Alltså det är ju liksom på Kallis scen i Visby, 2000 pers i publiken. Det är jättespeciellt.
Ja.
Ja, men jag har ju då... Kommer ju aldrig bli... inbjuden igen eftersom jag förlorade.
Säg inte det. Jag var ju fan DJ på Meg i våras. Just och det var ju asroligt. Så tips till alla arrangörerna. Du får bjuda in mig och Margret nästa gång.
Va? Nej.
Så har vi...
Bjud in Lisa som solo DJ.
Äsch då. Ja, men mer om det när vi är där helt enkelt. Absolut. I första veckan i juli är det som gäller.
Exakt. Det pågår ju någonting, Lisa, som... jag vet inte om du vet det. Men
det
pågår ett så kallat fotbolls-EM för herrar just nu.
Ja.
Har du sett någon match?
Nej.
Va?
Nej.
Du kan inte mena allvar.
Nej, jo, det gör jag. Alltså, jag är nog lika liksom, borta från det här som för Melodifestivalen. Som jag var såhär, när började den då? Folk bara, det var förra lördagen. Jag har ju märkt att man går hem genom stan att det står folk som spiller ut ur pubben och ute på gatan. Och då förstår jag att det är en match, typ.
Ja.
Men jag hejade på Italien när det var Italien mot Sverige, vilket är kul. Men jag kallas ju alltid landsförrädare i mejl från extremhöger, så jag kände shit, vad det är sant. Jag har bott i Italien och åker alltid dit liksom regelbundet, så att jag tycker att de är allt mycket bättre än vad Sverige är på fotboll, så för mig var det klockrent. Så där stannade jag väl upp lite med några kompisar och tittade och blev nöjd. Det tror jag var, där var det 1-0 va, från Italien mot Sverige. Vilket är bizarrt.
Jag kommer inte ihåg.
Ja, men det är
bizarrt. Jo, det blev det.
Ja, vilket är skitkonstigt, för det känns som att Italien borde väl kunna spöa Sverige med 5-0. Men ja. Så det var
men det är det som är så kul med fotbolls-EM, att allt kan hända. Allt kan
är det? Ja, men så här. när det närmar sig semifinal, absolut kommer jag kolla. När det kommer till final, Ja, men nu i det här gamla liksom träskmatcherna. Nej, för fan, kollar du på allt eller?
Absolut inte allt. Nej. Det är ju, eller har varit i alla fall en match klockan 3, en 18 och en 21. Så jag har ju väl kollat på liksom några kvällsmatcher. Ja. Men jag har ju, alltså, jag har ju blivit någon slags temporär nationalist nu.
Ah, för Island. För Island, eller för Sverige? Ja,
absolut.
Vi är båda landsförrädare, hör jag.
Ja, jag är... Alltså jag är 100% Sverige-ovän. Jag är 100% landsförrädare.
Oh, bra.
Även rasförrädare. Alltså allt man kan vara. Nej men jag, så här, Island spelar ju sitt första EM någonsin.
Jaha, wow, vad häftigt.
Så det
trodde
lite...
inte jag. Jag inte de kända för jag har ganska bra fotbollsspelare. Eller helt,
Men det har liksom aldrig, man har aldrig lyckats ta sig vidare till ett mästerskap tidigare. Nu har man ju då Lasse Lagerbäck som tränare.
Ja, det har jag faktiskt uppmärksammat. Yes. Så hur har det gått hittills för Island?
Det har gått ganska bra. Alltså, vi har ju inte fått så många poäng. Men första matchen var ju mot Portugal. Och där blev det ju 1-1. Bara det är ju...
Det är ju skitsnyggt. Ja, Portugal är ju fantastiska. Ja. Så mycket.
Exakt. Det var ju mot Ronaldo. Ronaldo vägrade ju liksom, ta i hand och byta tröja efteråt. För att han var så kränkt. Så att det var ju jätte... Men så här, bara att de ens är med är jättestort.
Ja.
Så att det är lite extra kul.
Ja, men det var inte... förstår jag. Du har inte gjort dina naglar att se i Islands färger.
Nej.
Men du kanske ska, när det närmar sig.
Men så pass, så långt kan, alltså, det, där går jag ändå.
Okej, och inte sådana här mössor som klappar med händerna eller något sånt där.
Nej, jag har en matchtröja, men jag är så här, alltså, till, jag har hört... Islands nationalsång 2 gånger och det är under de här 2 matcherna. Alltså jag är inte är så här jättefan av sånt där.
Så, nej, men, så Island, du får bara fråga om nationalist, de har inte samma som i Norge då? Det här enorma, det är så.
Men
mindre nation, att man har ändå en väldigt positiv, stark nationalism så att man samlas.
Jättestarkt och jätteviktigt med nationaldagen och ja, men vad ska man säga, mer oproblematisk relation till så här flaggor och att ställa sig upp och säga heja. Liksom. Jag tycker ju att det är obehagligt för att man har växt upp i Sverige, alltså framförallt så här under 90-talet när det var väldigt mycket så här nynazister som härjade runt och sådär. Alltså, personligen så är jag inte ett fan av att fira nationaldagar eller liksom ha med det att göra.
Nej,
typ. Men det är ju precis lite mer som i Norge på Island.
Ja. Hur är sportjournalistiken där då? För att det är ju fortfarande så att många av de här liksom så kallade västerländska jämställda moderna medierna hela tiden liksom trampar över gränsen på olika sätt. Men man blir för närgången. När det gäller kvinnliga idrottsstjärnor så är det ju övertramp liksom varje vecka. Man ställer jättegrova sexistiska frågor. Har du följt något med isländska medier? Hur de bevakar?
Nej, alltså jag har lite dålig koll på dem. Men jag följer ju nu... Sportbladets Robert Laul som ju för Sportbladet bevakar Island.
Ja.
Och han är ganska kul att följa för han har ju beskrivit att han tycker att det är så fascinerande med de isländska sportjournalisterna för de är ju helt, alltså de hänger ju sig totalt till nationalismen.
Ja, och härligt alltså,
de sitter liksom med så här flaggtatueringar och
ja
men så här, det känns inte som att det är så pass liksom objektiv rapportering.
Nej, men för alltså, kan på något sätt så här inhemsk sportrapportering, alltså kan det någonsin vara neutralt under ett EM? Men man kan försöka hålla en neutral ton, man kanske kan skippa tatueringarna i TV, men fan alla vet ju att de sitter där och hejar på sina egna.
Men det var lite det jag tänkte att vi skulle prata om.
Ja.
För att jag har inte försökt lura dig att vi ska sitta här och prata om fotboll.
Nej, för tusan!
Men det har ju nämligen varit alltså lite, eller det pågår en debatt kan man säga om liksom den svenska landslagsbevakningen, herrlandslagsbevakningen.
Mm.
Alltså, och det handlar väl om att så här, relationen Zlatan då, som ju är typ den enda som betyder något.
Jag känner till Harry Ibrahimovic, ja.
Och Sveriges journalistkår är ju väldigt, väldigt frostig.
Ja.
Det är ju känt sedan länge liksom. Mm. Och tidigare så har man liksom haft känslan ändå av att den som har liksom haft makten i den relationen har varit just Zlatan och landslaget och liksom fotbollsförbundet. Att journalisterna har liksom varit lite snällare mot honom, alltså liksom trippat lite på tår för att få intervjuer och sådär. För han har ju liksom bojkottat vissa medier och vissa journalister för att han liksom inte har gillat vissa frågor och sånt där. Så Men nu börjar det liksom lyckas upp lite.
Mm-hmm.
Folk börjar bli lite mer så här, nej men alltså lite missnöjda med Zlatan.
Mm. Det har gått lite för långt. Man har tröttnat.
Exakt. Ja. Hans beteenden börjar liksom synas av liksom på andra sätt. Ett exempel som jag tyckte var jävligt bra och intressant var ju att Alex och Sigge-podden hade för ett par veckor sedan, ja men de pratade just om att liksom, hur medierna bevakar Zlatan och att det alltid är så här otroligt positivt. Det är så här, de fem skönaste Zlatan-sägningarna liksom. Och sen så är det en lista på fem stycken ganska osköna kommentarer som han har gjort. Alltså både sexistiska och sviniga liksom. Alltså, och det, alltså Alex och Sigge har ju så enormt mycket lyssnare, så att det var ju ändå, får man ju säga, ganska så viktigt att de, eller jag vet inte ens om jag har hört något medie som är så stort lyfta den frågan, att här, den här relationen, sportjournalistiken eller journalistiken och Zlatan Ibrahimovic, den är inte liksom hälsosam.
Nej.
Och det fick ju lite ringa på vattnet, alltså Lisa Magnus som plockade upp det här och skrev en kolumn och jada jada. Så, och jag tycker att det är viktigt att så här, fler och fler börjar ändå våga närma sig det här ämnet. För att om det är någonting som är en helig ko i Sverige, då är det Zlatan.
Ja.
Alltså alla som någonsin har liksom, yttrat sig nyanserat bara om Zlatan kan ju få väldigt mycket vrede mot sig.
Finns det någon annan diva? Alltså vad kan det ha varit då? Carola Häggkvist på 80-talet? Kan det finnas någon annan? Nej, hon har väl alltid kritiserats för Livets ord och sånt där.
Exakt.
Men någon hon annan är kvinna här... dessutom. Vad finns det för man som skulle kunna ha varit liknande? Du, Håkan Hellström.
Mm.
Det är ju verkligen, det är musiken, Zlatan. Jag som aldrig riktigt har förstått Håkan Hellströms storhet mer än så här, men du vet, väldigt bra musiker så. Men inte känt jag så här vuxen och sätta på mig någon kostig liten sjömanskostym och så här, lägga mig på knä och skrika. Det är jättemärkligt tycker jag.
Mm.
För mig läses all journalistik om Håkan Hellström som att det är liksom från så här smörande tonårsmusiktidning.
Mm. Ja, men ser det.
Så det är väl den enda. Men det är verkligen ett fåtal. Vi kan nog, hur länge vi än sitter kommer vi nog inte på mer än 5-10 max.
Nej, men
sådana som åtnjuter den här väldigt speciella positionen i svensk kändisskap, eller hur?
Precis, och det är inte bara det. Alltså det är ju nu är det som att liksom Zlatan har gjort väldigt mycket reklamuppdrag. Han har liksom, är sponsrad av olika drycker och märken och sådär. Och det är ju inget konstigt i sig. Men problemet är att det verkar som att fotbollsförbundet också är med på det här på något sätt. Alltså,
okej, värt att granska här.
Han jobbar liksom, han gör reklam för Vitamin Well. Som är Svenska fotbollsförbundet officiella dryck. Alltså sådana där saker.
Det är lite spännande.
Det står ju liksom alltid sådana på alla presskonferenser och sånt där.
Jaha, jag trodde det var en helt separat
men grej. Men det är det jag menar. Alltså det är lite såhär... Jag vill ge en shoutout.
Ja.
Det finns ju, jag säger inte ju att alla sportjournalister är såhär bara Zlatans...
Slavar.
Ja, jag skulle kanske damma det ordet.
Det lät så snyggt bara som ett 80-talsband. Zlatans slavar.
Det finns ju de som verkligen typ skriver nyanserat och bra och sådär. Vi har jävligt mycket duktiga sportjournalister i Sverige.
Det har vi sannoliken.
Men den som har ändå varit mest så här högud är ju ändå Olof Lund på Fyran på Fotbollskanalen. Och det känns som att han nu liksom äntligen börjar få lite rätt.
Ja.
I sin ihärdiga så här läser här till exempel i resumé, Olof Lund, känns det fel att inte granska Zlatans affärer med fotbollsförbundet?
Mm.
Och han är liksom allmänt kritisk till... Oj! Nu var det alltså...
Nu får vi tvungna att ta spons av Arla. Det drog igång en härlig musikvideo här.
Alltså förlåt, men inte det är sjukt. Alltså, hur länge ska det här pågå med sådana autostarter? Jag öppnade en länk och det där hände.
Ja, jag tycker det kan vara särskilt pinsamt om man är på någon seriös presskonferens eller någonting och det plötsligt vrålar ut någon sån här liksom smör- eller mjölkreklam.
Jag orkar inte.
Nej. Jättespännande och bra spaning, Margret. Och så otippat. Jag visste inte att du hade de här insikterna i sportvärlden. Jag tycker att nästa gång vi har en gäst, då tusan ska det bli en av de ledande kvinnliga sportjournalisterna.
Alltså jag måste säga, jag har ju försökt det. Jag
vet mer om det med sponsring och granskning. Du har försökt.
Nej, men jag hade ju, alltså, man är inte smart tydligen. För att jag ville ju ha med någon nu. Men alla är så upptagna.
Du menar att man bara inte kan ringa en minut innan midsommarveckan. Damn it.
Men också att alltså inte, det har ingen med midsommar. Alla Nej. Är ju i Frankrike ja, och bevakar. Ja. Och liksom,
är det så? Folk är verkligen fortfarande på plats. Jag har någon konstig så här, virtuell liksom vision om att det bara är hälften som behöver på plats. Medhus vill spara pengar.
Men så är det
på samma sätt som du inte har korrar på det sättet som förr i tiden, utan en del är bara baserad på en central byrå och sen skickas de ut
liksom. Jo, men så är det, alltså,
du måste ju kunna sitta här och kolla inte på tv på något sätt och sen göra lite telefonintervjuer och skriva ihop korta rewrites och den här mer såhär bruks.
Jo, men det är klart att det är så, alltså, alla är inte där, men de som vi vill ha som gäster, alltså, ja. De är på plats.
Ja, det är lite som vi ska ha.
Nej, men vadå, alltså typ säg, alltså alla kvinnliga sportjournalister i Sverige som bevakar svensk fotboll är på plats.
Ja, så är det. Då får vi vänta till de återvänder.
Det här är ju, alltså, du förstår ju inte hur stort
Nej,
det här är.
Inte.
Det är liksom helt otroligt.
Ja, men jag är mer intresserad av så här, kanske säkerhetspolitiska aspekten. Hur det här kommer att ske, något terrorråd, vad man får bevakning, vad är det för samarbete mellan polisstyrkorna. Ja, men det har jag fattat lite. Men själva där spelaren, sparkandet på bollen, det skiter jag i.
Okej, okay, vi lämnar det för fan.
Vi gör det. Hanif Bali, du har läst DNs hyllningsporträtt, tänkte jag säga.
Jag har läst DNs porträtt av Hanif Bali.
Och vad tyckte du?
Alltså, så här, jag är en av de personerna som har behövt blocka Hanif Bali på Twitter. Och inte så mycket för att liksom, han har varit så här jobbig eller trakasserat mig eller något sånt, men varje gång han har skrivit mig, eller jag, vi har liksom interagerat på Twitter, så är det så jävla mycket troll som hakar på från hans håll. Och jag liksom bara, alltså, det funkade inte så här. Alltså det går inte att jobba liksom på det sättet. Så jag är inte ett fan av hur han beter sig heller på sociala medier. Så han är liksom en, alltså, lagstiftare. Jag tycker att man ska ha respekt för det ämbetet. Jag tycker inte att man ska ägna sin liksom tid åt att sitta på Twitter och vara dryg och otrevlig mot folk. Det kan sådana som jag göra.
Ja, alltså,
jag har inte liksom, eller vi som jobbar som debattörer, vi ska väl inte vara dryga bara för sakens skull, men jag menar, jag tycker att det är skillnad liksom, när man har de två rollerna. Men vad gäller reportaget, alltså jag vet inte, det har varit mycket sådana reportage i den senaste tiden, tycker jag, med så höger personer som, det är väldigt så här glamoröst. Sara Skyttedal var också så här, ja.
Förra året var det superglamreportage om Alice Teodorescu också. Mm. Jag känner så här att svenska medier kan bli så himla till sig när det är någon som man uppfattar som sticker ut hakan.
Mm.
Och det kan vara liksom genom rena övertramp eller liksom clickbait och liksom helt oseriös journalistik och tyckande eller vad det nu är. Men det är inte så mycket kvaliteten som man uppmärksammar, utan det är liksom det faktum att de får uppmärksamhet och spridning i sig som gör att man ser sticka ut av sig. Och jag tycker att det är ett väldigt antiintellektuellt och ganska oetiskt förhållningssätt till de här personerna. Det fanns ju också en tv-serie nyligen, bara för något år sedan, i SVT som hette typ De obekväma.
Just det.
Det var bland annat Ivar Arpi och de här, där man då skulle lyfta fram mycket privilegierade människor som har positioner som ledarskribenter.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Liknande alltså som är betalda för att tycka, och det löjliga uttrycket igen sticker ut hakan. Så på något sätt skulle upplyftas till liksom modiga sanningssägare och hjältar, fastän det liksom bara är deras jobb. Och inte alls sitter liksom isolerade i någon diktatur och riskerar livet, utan tvärtom får hur många ryggdunkar som helst, virtuella och fysiska. Så jag känner att Hanif Bali-porträttet var ytterligare liksom ett steg i den liksom fördummande utvecklingen faktiskt. Att man tittar inte på vad det sker, utan man är bara så himla titta vad han skakar om, vad härligt igen, han rör om i grytan.
Jag tycker också en anmärkningsvärd grej som jag kände mig så illa berörd av var att han så här försvarade, han tyckte att jag vill kunna skriva håll käften batikhäxa,
ja, den meningen gjorde jag väldigt stark
till en meningsmotståndare på ja. Twitter typ.
Ja.
Jag vet inte, alltså det är inte okej. När är det okej?
Nej, jag föreläste faktiskt i samband med att den där kom ut för allianspartierna i Borås. Din och min favoritstad, yeah. Det var någon anledning jag åkte fram och tillbaka till. Om just hur man ska bete sig i sociala medier. Jag tog Hanif Bali utan att använda hans namn som ett typexempel på hur debatten har förskjutits. Och han klippte ut en jäkla massa citat från honom. Just, för det var ju utmärkt, det exemplifierade så mycket det, acceptansen för sexismen i sociala medier, sättet du är helt kompromisslös i din kritik, sättet vi använder ett helt annat språk, sättet som att det görs liksom ingen skiljelinje i tal och språk längre mellan så kallade troll och folkvalda riksdagsledamöter, att alla liksom dras ner i sörjan av det här. Och också hur, precis som du sa, den här trollsvansen, alltså vad som händer när en person är ringledare och instigerar en sån här hatmobb. Så att han är verkligen ett negativt exempel på så många olika fronter.
Men tycker du att DN inte borde gjort det här porträttet alls?
Eller? Skulle de ha gjort det, skulle de ha gjort det mycket, mycket mer kritiskt och mycket mer granskande. Och bara för att ta ett exempel, det här citatet du sa, ja visst ska jag kunna säga liksom håll käften batikhäxa, alltså sånt kan ju inte gå obemött, måste man säga, vad är det här för språk, hur tror du liksom att det här påverkar? Nej, men det här skulle ju gjorts av en person som är insatt i den digitala kulturen och hur det påverkar samhällsdebatten. Och du vet, idag så har det kommit en undersökning som du kanske har sett om hot mot journalister.
Såg den nu på morgonen, berätta mer om den.
Ja, det är ju
det går åt helvete.
Ja, det går åt helvete, och det är då, det är väl tidningsutgivaren och Sveriges Radio som har gjort den, och man har funnit väldigt mycket negativa saker, och en av de sakerna är att jag ska läsa lite kort här. Kvinnor är mer utsatta för hot, och det är grövre hot och det är liksom värre hot. Men de hoten som riktas mot kvinnliga journalister gör också ofta att kvinnor faktiskt lämnar branschen. Och det är inte så att den här situationen håller på att förbättras. Tvärtom så förvärras hoten. Det är så att sammantaget så har alltså var tredje medarbetare i den svenska mediebranschen antingen hotats eller trakasserats under det senaste året. Det är skyhöga siffror. Det är också en anledning till att Sverige har sjunkit i det globala pressfrihetsindex. Så det är verkligen anmärkningsvärt, för det här året är ju tryckfrihetsåret, vi firar 250 år, och vi liksom slår oss för bröstet så himla mycket, staten, och säger att det här är vi så duktiga på. Men hur ser det ut i verkligheten? Jo, vi har det här akuta förtrycket, och jag citerar en av våra tidigare gäster, tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter, som skriver om den här undersökningen då idag, och skriver så här: en klar majoritet av de utsatta kvinnorna hotas uttryckligen på grund av sitt kön. Det är också så att ingen av de svarande männen uppger att de har funderat på att sluta som journalist på grund av hoten. Det gör däremot en del av kvinnorna. Det är också en större andel kvinnor än män som säger sig undvikit att bevaka en viss person eller nätverk efter hot. För fler än var tredje hot av kvinna innehöll det senaste hotet även ett hot om sexuellt våld mot henne personligen. Så det är grövre och det ser annorlunda ut. Kvinnor blir oftare trakasserade också än män. Inte bara uttalade hot. Och det är alltså TU som har gjort en enkätundersökning tillsammans med Sveriges Radio. Och den kom idag, 21 juni. Otroligt negativa siffror. Det här går ju hand i hand med den liksom negativa nätrörelser som Hanif Bali faktiskt är en central del av.
Mm.
Där man använder en liksom helt annan ton och man kritiserar medierna på helt osakliga, felaktiga och liksom personliga grunder.
Men vad kan vi göra åt det här? Eller liksom, är det bara att acceptera det här eller...
Nej, det kan man ju inte göra och man måste ju ta det definitivt på allvar eftersom det här är liksom inte gårdagens utveckling. Det här är något att hoten fortsätter att öka.
Mm.
Så en sak är ju att få myndigheterna att ta det här på större allvar.
Mm.
NOs ansvarig utgivare skrev i veckan ett debattinlägg om att han hade anmält när det var en av hans kvinnliga anställda, en journalist som hade utsatts för sexistiska hot.
Mm.
Polisen hade lagt ner då. Det här ser vi ju att en mycket stor majoritet av alla anmälningar om hat och trakasserier mot journalister läggs ned.
Mm.
Det är så att polisen måste ta det på större allvar. Vi måste få det här stödet. Men vi måste också utöva självkritik tycker jag. Vi i medierna kan inte hylla folk som är en del av den här hatiska utvecklingen på nätet. Vi måste vara kritiska och vi måste granska det.
Men liksom, och vem är det som hyllar Hanif Bali till exempel?
Nej men alltså, det sprids ju hela tiden och jag tycker att DNs porträtt är, om inte hyllande så definitivt positivt. Och det är stort och det är omfattande och det lyfter fram honom som en intressant person.
Mm.
Man har ett ansvar i den här rapporteringen och då måste man ha en lite tuffare ton.
Mm.
Och man måste göra fler granskningar, inte bara av liksom den renodlade extremhögern tycker jag, eller islamismen eller vad det nu är.
Mm.
Utan också verkligen titta på, så här låter det när en vanlig person, en journalist, en riksdagsledamot, en opinionsbildare, talar om kvinnor
mm.
som de inte gillar.
Men frågan är varför, alltså det jag hade velat se är ju att, för nu pratar vi liksom om så här Moderaten, Hanif Bali. Alltså, mm. vad tycker liksom Anna Kinberg Batra om det här?
Mm,
alltså,
är jättebra,
det acceptabelt? Liksom? För att det måste ju ändå vara i... Ja, men så känner man väl ändå att så här, det måste ju finnas en kultur som tillåter det här liksom, i olika typer av liksom, sammanhang eller rum eller man ska säga.
Jo, men eftersom det sker på nätet så frågar ni, det kanske inte alls finns en sån... Alltså, jag tänker bara på de här alliansrepresentanterna som jag träffade i Borås. Många mm. av dem kände ju inte alls till Hanif Bali. Och de blev ju chockade när jag visade upp citat just där han har kritiserat liksom vänsterkvinnor överlags utseende och såna jättemärkliga mm. sexistiska påftyklar. De tyckte det var helt över gränsen.
Ja.
Så att jag är inte alls säker på att det finns någon sån. Men däremot är det ju mediernas jobb då att fråga ledande kvinnor i Moderaterna. Varför inte ha så här 10 moderatkvinnor uttalar sig? Tycker ni att det är okej?
Okay? Mm.
Tycker du att man kan prata på det här sättet om kvinnor som råkar ha en annan åsikt än vad mm. du har? Hur gör du själv för att ha en hövlig jävla ton i sociala medier?
Ja.
Så är det. Men det finns ju opinionsbildare som man kanske vill lyssna till.
Ja.
Så kan jag faktiskt ha något vettigt att säga.
Vilken snygg övergång.
Ja.
Hanif Bali är nämligen inte en av årets sommarpratare.
Och det tackar vi public service för.
Fast det blir väl säkert nästa år om vi tittar på
utvecklingen. Ja.
Allmänt intryck av årets sommarpratare. Hur känner du spontant?
Publikfriande, ytterligare ett led i public service kommersialisering. Man pressar det här konceptet till max. Man gör en skitstor presskonferens som att det rådde någon kristillstånd i landet för att utse dem. Man fortsätter, man ska ha dem på middag sen efteråt. De ska gagga loss, de ska intervjuas. Det här är ju ett liksom ståhej utan dess like. Jag tycker att det är löjligt ovärdigt public service. Jag känner nästan för att bojkotta hela skiten i protest. Men
jag, då måste jag få säga min
självklart. Avgång.
Jag tycker att om det är något som är intressant som Sveriges Radio gör så är det sommarpratarna. Och det var så kul att följa presskonferensen. Mm. Däremot så var jag ju extremt besviken på talarna. Alltså
årets pratarna. Uppställning. Ja. Du frågade mig i morse, så kul Margaret. Säg nu vilka tre du kommer att lyssna på i sommar. Jag tänkte vilken kul idé. Och så kollade jag igenom. Jag har jättesvårt att hitta tre. Faktiskt.
Alltså, har du inga tre som du liksom...
Nej,
du var tvungen.
Ja, men en person, självklart, det är Gloria Ray Karlmark.
Mm.
Det här är alltså en kvinna som är en av The Little Rock Nine. Som 1957 försökte och till slut lyckades studera på den helvita Little Rock Central High School. Jag vet att startskottet för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Hon var så en av de här 9 amerikanska eleverna som är en helt central del av liksom 1900-talets historia av tolerans.
Och hon är ju, alltså hon är alltså en hon är en av en svensk sommarpratare, för det är det som är så ja, coolt att hon,
ja, hon är
ju...
gift med en svensk, ja, helt enkelt, och bor här. Det är fantastiskt. Varför i Guds namn har inte denna kvinna talat tidigare?
Så jag har faktiskt hört henne. Hon har varit gäst en gång i Morgonpasset.
Okej.
Det var nu i år, och det var, alltså, jag måste säga att jag typ bara tappade hakan, för att jag minns ett jättestarkt avsnitt av Oprah Winfrey Show, där Little Rock Nine då, alltså alla förutom hon, var gäster, där de fick möta sina tidigare klasskamrater.
Åh, jag går bara ställer sig på ända när du säger
och
det.
Och det är så bra det avsnittet.
Det här alltså, måste jag kolla upp. Mm. Ja.
Och så att jag liksom hade koll på de här och den här historien liksom, men jag hade absolut ingen aning om att en av dem hade en koppling till Sverige förrän i år.
Ja.
Så att jag är bara så liksom glad att de fångade upp den här liksom fantastiska kvinnan. Hon är så inspirerande att lyssna på. Det är helt vansinnigt.
Mycket, mycket bra. Så att jag säger henne, och sen skulle jag bara vilja säga en person jag inte vill lyssna på. för det är inte elakt eller personligt sådär, men det är faktiskt David Lagerkrantz som är andra person ute i år. Det här är en människa som har fått komma till tal så enormt mycket, varit på omslag till alla kulturtidskrifter för att han har skrivit en fortsättning på Stieg Larssons Millennium-trilogi. Vi behöver, jag vet allt om bokarbetet med det här. Inte tusan behöver han ta en plats som en okänt spännande människa. Jag tänker förra året så här zombieforskare, någon sån här jättekul människa skulle kunna uppta. Snälla David, kunde du inte ha gett upp din plats? Du som har levt i rampljuset det senaste året. Vem ska du lyssna på? Vem ska du inte lyssna på?
Okej, alltså jag ska ju givetvis lyssna på Gloria Ray Karlmark, som är liksom bara, wow, jag är så impad. Sen så Annika Lantz kommer jag lyssna på. Jag kommer lyssna på Ingvar Carlsson, som jag älskar och är besatt av. Och jag kommer faktiskt att lyssna på Carola som jag
tror. Oh.
Alltså, liksom säga vad man vill, men det är ändå Carola. Det kanske kommer bli ett liksom, jag vet inte, öppet brev till Gud eller något. Men jag kommer ändå lyssna.
Och
jag...
Det är faktiskt lite spännande nu när du säger det. Det är svårt. Jag bara hör henne
vilken musik, ja, vilken musik kommer de välja? Det är alltid spännande.
Jag tror att Carola faktiskt kommer att ta fram fantastisk gospel. Mm. Jag tror helt fantastiska gospel från amerikanska södern. Mm. Det kan faktiskt bli ganska coolt.
Ja, du ser. Det är inte så tokigt.
Nej, nu har du lockat mig.
En sista grej bara innan vi rundar av. Var det igår, sent igår kväll eller i morse som man fick se nyheten om att David Isaak lever?
Ja, det verkar som det. Det är i alla fall enligt vad någon ur deras regim säger, om det är utrikesministern faktiskt i Eritrea. Ett fantastiskt besked, om det nu är sant. Det känns som att så uttalat säga det är väl kanske dumt att göra om det inte är sant. Eller ja, vad men man är ändå skeptisk.
Jag jobbar man hajar ju till liksom.
Ja, alltså Blank Spot Project har gjort en skitbra jobb. De åkte tillbaka i ett team där till Eritrea. Så det är en granskning som just nu jag högt kan rekommendera. Expressen så, och Blankspot. Både på expressen.se och blankspotproject.se där de är tillbaka och kollar. Skitspännande helt enkelt.
Men alltså det måste man ju säga att alltså, om han lever alltså, då är det så här. Jag blev jättechockad.
Ja,
alltså,
han måste ju släppas år.
Omedelbart. Eller liksom, jag vill veta mer om det här. Vad händer nu liksom?
Ja. Jag känner att man har jättesvårt att sluta tänka på det. Och jag vill också veta hur mår han med tanke på sjukdomar. Men inte minst de fruktansvärda förhållanden där. Alltså det här är ju... Är det inget att spekulera?
Nej, men jag var tvungen att nämna det liksom. Ja, att så här,
visst. Och det är oerhört grymt tycker jag. Om de låter, inte liksom bara svenska folket och medier som har kampanjat. Men framförallt David Isaaks familj i Sverige. Få upp hoppet på det här sättet. Om det inte är sant eller om de inte har någon plan på att släppa honom.
Mm.
Det tycker jag är i sådana fall en ny low hos den eritreanska regimen. Så att vi får hoppas att det här är ett steg mot frisläppande.
Ja. Oj.
Vi avslutar väl med de orden. Free David, for fuck's sake.
Free David. Och Almis nästa avsnitt.
Ja.
Vi får se vad vi hittar på då. Man vet ju aldrig vad som händer där.
Tipsa oss gärna i sociala medier.
Just det,
tipsa oss om konstiga grejer som händer. Om skvaller. Inte nu sånt här vem ihop med vem. Utan
sånt också.
Okej då. Spännande branschskvaller vill jag höra annars.
Jag har några grejer också. Lite lyssnarfeedback.
Ja.
Vi fick från Ida Ölmedal på Twitter.
Vem är Ida Ölmedal ska vi säga?
Hon är journalist och jag tror att hon för tillfället jobbar på Expressen.
Ja. Klargjort.
Kan ha fel. Har varit tidigare på Fokus. Hon skriver i alla fall: konstigt av feministiska inom citationstecken AB-podd att inte nämna Malin Ekman vid namn en enda gång under lång rant om hennes Svenska Dagbladet-reportage. Vad har vi att säga?
Du och jag har olika ställningar där. Du tyckte att man ska nämna namn. Jag tycker inte det i det här fallet.
Jag tycker att jag svarade på den tweeten. Och sa, alltså, jag håller helt med. Alltså, det borde vi ha sagt. Det var inte, det ska jag verkligen säga. Det var inte medvetet osynliggörande.
Nej. Och jag håller inte med. Det var inte medvetet osynliggörande. Men jag tog upp det här och jag tycker att man ska nämna namn på journalister. Skitsamma om det är män eller kvinnor. Har ingen betydelse. Man ska nämna det när man kritiserar till exempel en kolumn eller en krönika eller ledarskribentsinlägg. Däremot när det är en sån här jobb som det handlar om. Alltså SvD Kultur granskar Fokus. Eller om det är DN Kultur som granskar BBC News. Då är liksom tradition när man säger så här: SvD Kulturs granskning av Fokus. Mm. Det är inte alls standard inom mediebevakning att man nämner den enskilda skribenten om det inte är så att den har just skrivit ett bok i samma ämne eller liksom att det är någon sån här jätteextra grej.
Men jag tänker att de kanske håller oss vid en högre standard, förstår du? Eftersom att vi ändå är liksom en uttalad feministisk mediepodd, så alltså jag kan ändå förstå att de förväntar sig att vi ska lyfta fram kvinnor.
Jag kan inte förstå det, för att varför ska man, nej men varför ska man,
vi vill ju lyfta fram kvinnor.
Jo, men varför ska man säga namnet på en person som skrivit ett reportage som aldrig gör annars bara för att hon är kvinna?
Men för att man vill lyfta fram kvinnor.
Nej men i sådana fall så ska vi ju lyfta fram Bibi Rödö på Sommarpratarna nu också.
Nej, men det är inte samma sak.
Jo, det är det. Nu pratar vi om Sveriges Radios program Sommarpratarna. Där pratade vi om SvD Kulturs granskning av Fokus. Det är ju, man pratar om en tidning, du pratar om en avsändare. Jag hävdar att det är inte korrekt att göra så.
Det är det jag menar. Du kanske har rätt. Men jag tänker att man kanske förväntar sig annat av en uttalad feministisk mediepodd. Det är det jag menar.
Ja, jag förstår.
Jag kan förstå att man tar... som kvinna, om man har gjort ett jobb som diskuteras i liksom, våran podd kontra en annan podd som liksom är ganska grabbig och mycket mans, att man ändå kanske vill höra, få liksom
lite. Men då ska jag säga såhär, jag tänkte genuint inte, jag reflekterade inte över vem som hade skrivit den och över den personens kön. Och för mig blir det någon slags konstig omvänd feminism. Att man då liksom bara för att ska man leta upp och se. Är det en kvinna så nämner vi. Är det inte det så nämner vi det inte. Alltså that's not my kind of feminism. Sorry.
Men nu säger du emot dig själv. För att vi räknar ju så ganska ofta. Liksom huruvida kvinnor lyfts fram eller inte. Huruvida kvinnliga reportrar kontra manliga reportrar får göra vissa typer av jobb och så vidare.
Ja. Men det var ju om det hade handlat om det. Alltså det var ju inte min kritikpunkt. Där handlade det ju om sättet de skrev om utveckling på tidningen Fokus. Som jag anser fokuserade alldeles för mycket på det förgångna. Och utlovat någonting om framtiden och sen slutade mitt i. Kritik som de har också fått av andra håll. Så det är liksom för mig, det handlar om SvD Kulturs val av marknadsföring av en artikel. Och hur de gjorde det här jobbet. Alltså vem som har skrivit artikeln och den personens kön är inte intressant för mig.
Okay.
Och jag tycker man kan säga det som feminist faktiskt.
Alltså, men jag förstår 100%. För att jag tittar jättemycket på det när jag liksom granskar medier. Alltså, vilka är det som får göra vissa jobb? Hur lyfts de fram? Vilka får liksom cred? Vilka nämns? Vilka nämns inte? Så vi är oense. Jag tycker att det var relevant feedback från lyssnare. Och du inte.
Ja.
Sen har vi fått en annan
men
fråga.
Men vi kan ju däremot enas om att det alltid är bra med feedback. Det kan ju alltid få en att ändra sig. Även om det i det här fallet inte fick mig att ändra inställning just här. Så fick du ju mig att höra en annan åsikt.
Exakt.
Och det är alltid bra. Så för guds skull, keep the feedback coming. Och även dissar och hissar och allting.
Ja, vi har fått mer feedback. Det är en lyssnare som har hört av sig och undrar: vad är native?
Ja.
Och jag fick den här frågan för massa avsnitt sen och har glömt bort det varje gång.
Ja.
Så nu tänkte jag, nu ska vi reda ut det. Vi pratar ibland om native advertising. Och vad är native?
Mm.
Jo, Lisa?
Nej, säger du.
Nej. Alltså, egentligen finns det inte någon så här liksom klockren översättning eller definition. Men så som vi pratar om native i branschen nu så är det alltså annonsering som exempelvis på en sajt, om vi skulle ha native på politism, så innebär det, det är alltså en annons som ser ut, som finns i liksom den redaktionella miljön, ser ut som ett redaktionellt jobb men är utmärkt som liksom ett samarbete eller sponsrat av eller presenteras av och så vidare. Det finns en skillnad mellan sponsrat innehåll och native, men den är också så lite oklar.
Det kan ju ofta vara så att sponsrat innehåll är skapat av avsändare själva. Exakt. Om man säger så här att Volvo gör en annons som försöker se ut som en artikel som är skapad av Volvos copywriter och lägger in den i Svenska Dagbladet, då är det liksom sponsrat innehåll. Men däremot den här serien då, där Carolina Neurath kör runt i Volvo som är sponsrat och intervjuar personer, det är native. Och den som är intresserad, titta för guds skull på New York Times native satsningar, därför att de är prisbelönt och anses vara liksom världsledande i hela mediebranschen, därför att de är så oerhört bra gjorda helt enkelt. De är lika bra som New York Times journalistik. Och det är liksom för detta New York Times journalister som sitter i native-studion. Men där finns, och där ligger också problemen, eller hur?
Men jag tänker också att så här, precis, alltså att skiljelinjen är oftast då att native är gjort av en liksom content-studio eller journalisterna eller journalister som jobbar på liksom det aktuella mediet. Och att oftast, det behöver inte vara så, men så är det så att de som gör det har liksom fria händer. Alltså liksom annonsören i fråga får helt enkelt så här, ja, men köpa att hen inte kan gå in och liksom ändra eller ha synpunkter. Så att det är väl vad native är.
Ja. Superbra! Och vad kul att du tog upp det. Jag hade helt missat denna feedback, så det var ju toppen.
Vi är klara för idag.
Uh-huh.
Vi hörs under Almedalsveckan, alla lyssnare. Och fortsätt feedbacka, använd AB-podd på sociala medier eller mejla oss. Och Lisa, tack för idag.
Tack för idag!
Och vi ses och hörs snart.
Det gör vi.
Ciao!
Ciao. Glad midsommar!
Just det, midsommar, glad midsommar! Skända flaggan!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.